Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men det ser precis, det är helt sjukt. Det sitter en vakt och kollar en filmkamera så här ut. Och sen pappa som står liksom och bara tittar så här. Och så säger han så här, nu är det en kvinna som föder på den här bänken utanför.
Herregud, jävlar alltså. Varmt välkommen ska just du vara, kära lyssnare, till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vattnet går, ja men jo, det gör ju det ändå för de flesta som föder barn förr eller senare. Så det är ju därför podden heter som den heter. För vi snackar ju graviditet och förlossning här. Och även om det såklart är huvudämnet, så är det ju ett nytt liv som skapas av andra liv. Och det är liksom helt fantastiskt och jättehäftigt och helt omöjligt att prata om en graviditet och en förlossning utan att ta in kvinnans upplevelser, mående och liv i berättelsen. Så låt oss göra det nu och välkomna veckans gäst, som är ingen mindre än min barndomskompis faktiskt, kära Älmhultaren Sara Wimmercrantz. Sara är entreprenör, investerare och en av de stora drakarna i SVT:s Draknästet. Och på Instagram visar hon att ett klimatsmart liv är framtiden, minst sagt. I veckans avsnitt kommer vi prata om oväntade graviditeter, förlossningar som kunde slutat illa, till exempel mitt i en snöstorm, och framtiden som snart fyrabarnsmamma. Välkommen alla! Du Sara, hur många barn ska du ha egentligen? Du är gravid alltså, igen nu.
Det här sluta precis. Fyra tror jag det kommer landa på.
Fyra kommer landa på.
Det är ju liksom mer än halvvägs nu in på fjärde graviditeten.
Otroligt. Och vad jag förstår så var det inte direkt tajmat och planerat.
Nej, den första som inte planerad och tajmat. Nej, de andra har ju varit lite så här äggklocka, du vet. Nu kommer ju, nu är det dags. Nej då. Nej, men vi försökte ju jättelänge med trean. Och nästan gav upp, för vi tyckte att det tog så lång tid. Jag var väl äldre, liksom vi var båda äldre. Och provade även IVF vid sex tillfällen då. Eller sex, ja. Något sånt. 5-6 tillfällen. Jättejobbigt. Och gav upp och blev då ändå naturligt gravida. Men det var ju ändå då, vad blir det, 3 år sedan snart. Hon är ju 2 nu, så att jag trodde nog liksom utifrån, jag vet ju faktiskt hur barn blir till.
Ja.
Jag tänkte nog att liksom, då spiral, herregud, jag är inte ens fertil. Och jag menar, jag måste vara ändå mindre fertil nu. Plus att, jag vet inte hur det ser ut hemma hos er andra, men vi har ju inte sådär ofta sex. Alltså såhär, jo men det är självklart. Det var verkligen så att vi var med barn bara, har vi haft sex? Ja, det har vi nog.
Bevisligen hände det någon gång.
Bevisligen. Så det är första gången som jag inte satt så här med bävan och väntade på mens och du vet, tog test så fort jag kunde, utan jag mådde liksom illa tre kvällar i rad och slutade dricka kaffe innan Jon bara, älskling, är du gravid? Och jag bara, jag är nog gravid.
Sjukt alltså.
Ja.
Vad for igenom skallen och liksom magkänslan när du insåg det?
Ja, men det är ju rätt häftigt, för att det finns så tydligt något som heter intuition och så finns det något som heter liksom logik på något sätt, eller rationellt tänkande. Och jag kände så jättesnabbt när jag såg graviditetstestet, bara en helt mjuk, varm och trygg känsla i magen av att livet gav mig det här, den här gåvan får vi liksom ta hand om på något sätt, kände jag. Samtidigt som man vill ju så här ändå rationellt, okej, vi ska räcka till för 3 barn till som har olika behov i väldigt olika åldrar. vi ska, det är 25% av nästan tiden man tar bort när man får en fjärde liksom, och kanske lite minskningsvis för de har så mycket behov. Så att vi satt ändå och gjorde så här, vad innebär det här för oss om 1 år, om 10 år? Vad innebär det för våra barn? Och gjorde en sån kalkyl. Och det var så roligt, jag hörde ju verkligen någon så här, vad är skillnaden med intuition och åsikt? Och åsikt är ju liksom någonting att man, då känner man så här, okej, bara den här personen kan sluta prata så jag får säga hur jag ser på det eller lägga fram mina argument. Men jag satt helt lugn och trygg och bara kände så här, när Jon liksom gick igenom att jag nog redan hade bestämt mig. Liksom. Att jag tror nog så här, har man en gång verkligen så här längtat och hoppats på att få bli mamma, både första och andra och tredje gången, så blir det väldigt konstigt i alla fall för mig i huvudet och bara, nej, dig väljer jag bort.
Just det.
Alltså, så det är för liksom, jag inte, tänker inte diskutera bort frågan så, men det kan, man kan så här, ha principer för sig själv. För mig hade det varit verkligen att inkräkta på någon intuition, känsla, modersinstinkt. Det kände jag tydligt att det hade varit otroligt tufft. Liksom. Samtidigt som jag har ju så här väldigt mycket klimattankar, tänker samtidigt på överbefolkning och hur våra barns framtid ska bli, en sån jättetank.
Just det.
Att jag vill ju verkligen att det här, vi ska, okej, detta barnet kommer förmodligen leva om 100 år, hur ser det ut då? Är det ansvar för mig? Att, så att jag ska nog säga att jag tänker nog på fler grejer än många andra gör i de här sammanhangen.
Ja, det låter verkligen som att ni har tänkt på mycket och diskuterat väldigt mycket. Alltså, verkligen. Det är både imponerande och känna också att det måste också kännas kanske betungande ibland, eller?
Ja, men vi är ju såna. Det är som min mamma säger, men det finns ju ingen som kommunicerar som oss, som er. Mycket och ganska bra faktiskt. Alltså, vi är väldigt så här, det är väl vår styrka. Vi har ju så här många väldigt starka grundpelare som man behöver jobba och höja. Sen behöver man jobba, det är ju alltid så. Varje relation har ett antal, om vi säger att det ska vara 6-7 viktiga grundpelare. Tror inte att alla scorar högst på varje. Exempelvis tror jag att vi under våra småbarnsår har varit ganska dåliga på att jobba på passionen. Allt annat funkar, så var vi ett superteam, vi kommunicerar svinbra. Och sen, ja, men det där löser väl sig sen, dejtandet och sexet.
Just det.
Liksom luta sig tillbaka på det andra, det tror jag, det har vi båda sagt att det skulle vi ha liksom. Vet du, där folk sa gå på dejt, vi bara, vadå, vi vill vara hemma med mor, bebis, vi kan dejta sen. Alltså, jag skulle göra lite mer. Så.
Det är nog väldigt vanligt, just det där att man tror att passionen och liksom intresset för den andra på det viset, att det liksom kommer bara, det hade vi ju från början, så det behöver man liksom inte jobba på så mycket. Utan man fokuserar, som du säger, fokuserar mycket på kommunikation och få saker att funka och liksom smidigt och så. Det är nog väldigt lätt hänt, tror jag.
Samtidigt som pratar de andra grejerna som är turen i en relation.
Alltså det ja, men precis.
Att det är kompatibla, liksom, livslånga. Vad det nu är. Liksom.
Exakt. Ja, intressant. Nej, men vi är nog väldigt likadant där. Även om vi har nog ändå försökt jobba på det här med passion, låter kanske fel. Men vi har jobbat en hel del på liksom, närheten, intimiteten och det. Däremot är vi sämst, skulle jag säga, på kommunikation. För vi har ju dessutom lite språkpistringar emellan oss.
De italienska kroppen
är utvecklade. Nej, men alltså, det är ju det som förstör det här faktiskt. För att oftast säger vi rätt ord till varandra. Men kroppsspråk och allt annat, liksom hur man läser av om någon är arg eller inte. Det är ju helt, det är precis som på nedvända världen mellan oss två, för att det är verkligen så här, men gud, varför är du arg? Han bara, jag är inte arg. Alltså, för att vi har det, liksom, för en svensk eller för mig så liksom är en höjd röst innebär någon form av aggression eller liksom sådär. Medan för en italienare är ju det liksom god morgon typ.
Så att, lite så buenos dias skitar jag, fast det kan vara spanska.
Ja, men exakt. Ja, men typ så. Så, att det, så vi skulle behöva jobba mer på tydligheten och kommunikation. Men du, vi backar bandet lite, tänker jag. För du har ju, det blir ju liksom lite två kullar för er här nu. Du har ju två lite äldre barn också sen innan.
Det blir perfekt. Vi har ju en kull på 11, de kommer vara 11-9 då i år. Och sen blir det 2-0 nu då. En 2-åring och en 0. Och
lilla
har ju verkligen inte alls förstått, trots att jag har berättat. Utan jag frågade igår, så här, vad har mamma i magen? Och hon bara sken upp, En macka.
Kul.
Jag har ju också ätit ganska mycket, men liksom.
Det finns också. Men du, hur tänkte du innan sådär, liksom, innan det var dags att fokusera på barn eller liksom, få in det i livet? Hur såg du på föräldraroller eller ens, liksom, hade du det i din framtidsvision redan som ung?
Nej, faktiskt inte alls. Alltså jag kunde ju ha kompisar, det vet du liksom, som bara, åh, de drömde om att gifta sig, och det var liksom som mm. man såg på, det modersinstinkten var så på i tonåren, jag bara, va? Alltså, verkligen, jag kunde inte alls relatera till det. Det tog ganska lång tid, så första tanken på det var ju när jag träffade någon som man ville så här bygga med. Mm. Att liksom då gick det upp för mig, men det är liksom lite därför man bygger familj, man träffat någon, det är liksom känslor som svämmer över just oss två, det finns något större. Så jag var liksom någonstans, amen, närmare 30 skulle jag säga, innan det. Och jag tror att jag också var rädd. Det har alltid varit så här, liksom, som alla barn kanske känner att de kan så här förändra världen. Men för mig växte det aldrig bort. Så jag har haft väldigt så här stora ambitioner för att jag vill bygga stora grejer och göra väldigt feta grejer hela tiden. Inte så här, karriär är ju världens töntigaste ord, men liksom så här. Och då kunde jag nog inte heller riktigt se, eller jag tyckte, jag såg dåliga exempel på hur det gick att kombinera.
Faktiskt. Just det,
Nu vet jag ju så mycket bättre, så jag får prata lite om det. Det går verkligen att kombinera, det går hur bra som helst. Så att jag skulle säga att det var när jag fick barn som jag blev väldigt barnförtjust. Och bara verkligen, då blev jag så här, jag bara såg en så här målbild om att jag skulle vara en mormor och farmor, men bara helt fullt hus. Lite för varmt, lite för stökigt, lite för, det blev så en ny dröm för mig. I 30-årsåldern egentligen. Jag kände verkligen aldrig känt att jag vill att småbarnsåldern ska ta slut. Du vet, som en del bara
just det.
Äntligen, när vi får sova nätter. Så här, jag har bara känt så tydligt liksom, nästan en sån nutidsnostalgi över hur fort den här tiden går, hur mycket man måste värdesätta den. Och snarare lite så här rädsla för vem man är sen när man får så extremt mycket tid och alla har flyttat ut.
Alltså, så här, exakt. Liksom,
älskat den här tiden och älskar den här tiden liksom också, även om det är klart att vi har våra jobbiga dagar och jobbiga nätter, men så har jag nog liksom känt att jag kan ge det här av mig själv och jag kan göra det under lång tid. Det är okej för mig. Jag har liksom inte så här, det är så här, oh, egen tid. Ja, men hade min mormor egen tid? Alltså,
nej.
Gud.
Ja. Så, visst.
Ja, nej, men så det har nog växt fram.
Och nu, ja, men intressant.
När jag lever så blir jag väl en som farmor och mormor med massa bus runt mig. Det är ju...
Ja, men underbart ju. Det är, gud, det är, jag tänker precis som du där, att jag redan nu så här bävar för när kidsen ska börja flytta hemifrån och sticka iväg till universitet eller annat, vad de nu, resa världen runt och sånt. Bara, herregud, tomt hus. Alltså, det är nu man får lite mer förståelse för sina egna föräldrar och deras så här, nästan... liksom fastklamrande liksom känsla.
Så mycket mer förståelse. Men jag brukar faktiskt, min kära svärmor som inte finns med, sa det så himla bra. För hon sa så här, att det finns bara en sak som är värre än att ens barn flyttar hemifrån. Och det är att det inte gör det.
Just det.
Det ska man komma ihåg, för det är inte alla barn som lyckas bli vuxna. Det är inte alla barn som mår bra på det sättet så att de klarar sig själva. Och det är en av uppgift ändå. Som föräldrar är ju förbereda dem på att ta bort från oss. Mm. Vet att så exakt. Nära en liten bebis är oss kommer de aldrig vara igen. Men vi kan inte känna oss lika nära dem.
Exakt.
Hela uppgiften som förälder är ju bara så här, förbereda dem på att separeras från en själv. Livets motsägelse, men det är ju en väldigt vacker uppgift, för det handlar ju om så mycket mer än oss själva liksom.
Så är det verkligen. Du, hur upplevde du graviditeterna? Vi börjar med de två första. Om man kan gå och klumpa ihop dem, var de liknande eller var de tvärt emot varandra?
Ja, nej, men jag har ju haft liksom lite olika hormoniella påslag, men jag har upplevt graviditeterna som ganska okej och bra, förutom liksom illamåendet. Jag har nu samlat ihop 1,5 år nu av gravid illamående. Jag sa ju också till Jon här, jag bara, äntligen kunde jag förklara hur jobbigt och synd om mig det var faktiskt. För att jag bara tänkte att du är bakis och så måste du hela tiden välja mellan någon av de äckliga drinkarna du drack igår. Ja, man älskar, jag förstår verkligen nu. För det är ju så, för du måste äta, för annars blir du inte av med illamåendet.
Ja, exakt.
Det är så mentalt jävligt.
Gud, vilken bra liknelse.
Men det är ju andra sidan det enda jag tyckte varit jobbigt i övrigt, har jag. Jag tycker det är mysigt och härligt då. Och liksom så här. Mm. Jag tycker faktiskt att jag har märkt skillnad på om jag bär en kille eller tjej.
Okej. Okay. Vad är det du har känt då?
Båda blir det nu, för jag väntar en liten pojke nu då.
Ja, det blir det.
Ja. Och nej, jag känner en mycket större oro av någon konstig anledning när jag bär tjejer.
Mm. Så det är intressant.
Liksom, och man vet ju inte exakt hur den hormonella mixen ser ut. Men det är troligare att du har mer testosteron i kroppen om du bär en kille, att det är ett litet påslag. Så kanske är det någonting som vi listar ut om du är biologisk här. Nej, jag vet inte. Liksom, när jag väntade Erik blev jag tillsammans så här svinlugn och ascool på ett sätt som jag blev sjukt bra på poker.
Vilken härlig kombo. Men det kanske är det där manliga, nej men jag klarar det här inställningen.
Ja, men jag
som kom redan där.
Det svämmar över. Nej, men satt å ena sidan som ordförande i styrelsen för bostadsrättsföreningen som motarbetade en pokerklubb på andra sidan vägen. På nätterna satt jag där högravid och spelade hem cash typ.
Skojar du?
Jävla dubbelliv. För att jag var så helt skitbra på poker och tyckte det var lite kul.
Thank you.
Så att graviditeten är bra och är liksom så. Det tycker jag att det är härligt och förväntansfullt, samtidigt som det är ju så overkligt. Alltså det är ju helt sjukt att, och du kan inte heller få in efter när du ser på barn. Man är 11, nästan lika lång som mig. Jag bara, har du? Nej, alltså.
Nej, jag vet, det är så overkligt.
Du låg där inne liksom.
Nej, det är så sjukt. Jag tänkte på det faktiskt här en dag när jag, för Rocco hade stuckit i höjden verkligen så lång och smal sån, liksom. Och då bara tänkte jag minns så väl de här första dygnen som han liksom, alltså utanför magen, där han bara låg på min mage och gossade som en liten groda sådär. Och då passade han ju fortfarande in på kroppen liksom. Såhär, du skulle ju faktiskt rent liksom kunna kliva in där igen och få plats. Oh. Men bara nu, man bara, vad är det som har hänt?
Ja, verkligen. Det är
helt vansinnigt. Ja, men vad underbart att graviditeterna ändå har fortlöpt hyfsat bra då.
Ingen så här foglossning, utan jag
är skönt.
Jag håller på mig ganska mycket och liksom. Mm. Lite flåsig, men, ja, men så här bra. Jag mår bra.
Ja. Och hur såg du på förlossningen den första? Kände du, var det peppigt eller var du nervös på något sätt eller?
Alltså jag var ju så jättebestämd att jag skulle minsann inte ha några bedövningar. Jag vet inte vad jag egentligen tänkte. Alltså det var bara som jag skrev ju ett jättelångt förlossningsbrev. Och där ska jag inte ha några studenter där. Och jag vill ha det ena och det andra och inte det här. Och så här. Och sen när jag kom in så var det ju ingen som läste det där. Jag kom till SÖS. Jag har verkligen, men precis som alla andra, sett hur liksom underfinansierad hela förlossnings- och mödravården är. Liksom. Sveriges situation. Så jag sa så här, men försiktigt, men jag skulle inte ha en student. Och då tittade hon på mig, bara, vill att någon ska vara här överhuvudtaget? Sånt.
Uff.
Jag bara, ja, det blir bra. Och mycket riktigt så fick jag ju förlossningsskador då, så jag väntar ju fortfarande på en operation. Det har ju liksom, det blev ju inte bra.
Det är sant.
Samtidigt så är jag så jäkla nöjd med mina förlossningar. Jag tycker att den här kraften som bara växer är ju det coola som finns. Att det är så här, jag vet att jag bara slog mig någon gång bara om jag skulle så här bli jätterädd och freaka ut, så skulle ju kroppen föda ändå. Som kvinnors kropp har gjort i alla tider. Så jag blev så lugn i det där. Alltså, den enda gången är inte så himla så lagd, men jag bara så kände mig verkligen som en så sjukt del i alla kvinnors historia, har jag känt det nu med förlossningen. Det är bara liksom en uppgift som är så här helt universell och som nästan ligger utanför. Det är en kraft som kommer från en oanad plats på något sätt. Om man nu klarar att föda eller liksom tycker att det är okej, så bara tycker jag att det har varit så cool. Så jag har faktiskt varit glad att få uppleva det flera gånger, för jag upplever nog det väldigt, väldigt positivt. Rent så mentalt och styrka, alltså som en styrka att man får
uppleva. Yeah. Alltså det är ju verkligen extremt. Det är också något fantastiskt i det, att det bara är vi som kan få uppleva det på något vis. Alltså, så. Men vad var det som hände då som gjorde att det blev en förlossningsskada?
Ja, nej, men det var ju, och jag vet, så det är ju alltid svårt att veta exakt hur det gick till, men jag kommer ju behöva göra en sån här, vad heter det nu, en omstrukturering, eller liksom, det var ju musklerna bakåt sett då, och även bakåt sett som som gick av, och Idag så är man jättebra på att känna efter. Det har ju varit en jättesatsning, en utbildningssatsning i hela Sverige. Det, 2012 då jag födde hade man inte den typen av rutiner. Så att om man inte hade något ytligt så kollar man inte djupt. Och det är ett enkelt ingrepp när man är där.
Just det.
Allt. Men det är liksom ett ganska så omfattande ingrepp nu.
Tid efteråt.
Då. Jag måste verkligen bara äta rätt för att det ska, alltså så kan man väl säga, för att liksom magen ska funka. Det är liksom, har väl haft vissa sådana. Så tycker jag att det funkar bra, men liksom, det är ju väldigt, väldigt tråkigt att man, jag vet faktiskt, började gråta förra året när jag läste så här att nu minsann kollas alla kvinnor efter det här, det är inte svårt, man får fast de här musklerna. Jag bara, det hade inte varit svårt då heller, och alla som får liksom nu gå och ha men och som kan rättas till, men som är sjukt omfattande operationer. Här ska jag göra det, för man får inte ens bära sitt barn då. Så då ska man göra det ansvarligt till att man ändå har små barn. Då är det ju liksom, det är rätt omfattande grejer. Hela tiden kvinnor som har den här typen av erfarenheter. Så det är väl jättetråkigt. Och jag var liksom, gick också ut för att ge en röst på barnmorskorna. För det är ju inte dem, de vill ju. Det är ju som man bara, det är människor med ett kall som är på helt rätt plats. Jag har inte träffat någon som inte är som skapt för det jobbet som de har. Och så får de inte rätt resurser. Och det var ju så här på sin kulmen när jag fick tredje barnet, och det blev en neonatal upplevelse exakt samtidigt som jag låg där, gjorde Stockholm bästa vinsten någonsin. Och bara samtidigt sa till alla kvinnokliniker i Stockholm att de skulle dra ner med miljontals kronor.
Så det är så jag låg, fruktansvärt.
När de gjorde sina lister på inga paprikaskivor, inga engångsmasker, det är jättepatientnära kostnader som är så här helt absurt, vi som ett högskatteland ska behöva sitta och...
Nej, det finns ingen rim och reson i det överhuvudtaget. Det är rent människoförakt, skulle jag säga, eller kvinnoförakt.
Ja,
verkligen, fruktansvärt. Tråkigt att höra att du tvingats gå igenom det, och framförallt kanske, eller framförallt, det spelar väl ingen roll när det sker, men jag tänker som förstagångsföderska kan ju det ändå sätta rejäla spår och trauman. Hur upplevde du tiden efteråt, och också när du blev gravid igen liksom?
Ja, det som är så konstigt är att jag fick reda på det efter tredje barnet. Jag har gått
igenom
kontroller utan att någon...
Nej, du skojar!
Jag har alltså fått kämpa för den här diagnosen.
Okej.
Så liksom någonstans, jag har ju alltid varit den som kan resa mig på gå direkt. Jag har liksom kunnat kissa, du vet, folk berättar om sitter med vattenkanna. Jag har liksom verkligen bara läkt så himla fort externt, eller man ska säga. Så att jag liksom inte, och det var faktiskt en kompis som inte har barn som så röt åt oss på ett sätt som jag bara, ja men vad händer? Då hade jag liksom vissa problem med att göra nummer två. Jag upplevde att det inte skulle, och det blir ju då, eftersom det är ju en muskel var senast tid. Inte riktigt fungerar. Så det var mitt problem. Sitt fyra kvinnor runt ett bord, varav en inte har barn. En av kvinnorna bara, jag hittar inte min klitoris, typ. Alltså efter att vi har sex och det känns inte. Den är typ helt ur sin plats. Ja, varav den andra bara, jag typ kan inte nysa, jag kan inte hoppa, jag kan inte springa, kissa ner mig. Och jag då bara, det är lite jobbigt ibland med nummer två. Och så bara den här fjärde kvinnan bara, vad i helvete är det med er?
Ja.
Och ni typ inte att ni har några rättigheter till ett rimligt liv. Du kan för fan inte ha sex. Du kan inte ens röra på dig utan att pissa ner dig. Och du Sara, vi ska inte ens börja med det. Jag bara... alltså, självkänsla grejer så konstigt. Ja. Det är som att kvinnor har i alla tider bara burit.
Precis.
Det är som att man bara inordnat sig. Så att jag bara såhär, det var så jäkla nyttigt för oss alla. Så
nu fan, vilken hjältinna kompis.
Verkligen, verkligen. Hon bara skulle kräva. Så att nu så, min san. Nu kan den
ena bra.
Den andra kan ha sex, och jag ska väl också bli...
Ja, men underbart. Men fan, så jävla bra. Så en sån kompis behöver vi ju alla. Ja. Så vi hoppas att det här du säger och podden kan påminna alla som lyssnar om att det finns rättigheter, och vi har rätt till ett sexliv, till att må bra, till att kunna bajsa och kissa, och kissa när vi vill kissa och inte...
Ja, men du vet.
Ja, exakt. Precis. Ja, men fy fan, nej, men det är fruktansvärt. Jag vet inte hur många gånger man har blivit upprörd just allt det här, eftervård och allting. Och man undrar ju vad som ska till för att för att det faktiskt ska bli någon skillnad. Men på den punkten har det ju gått framåt som du nämnde, att man har ju gjort en otrolig utbildningsinsats kring. Sen ska man inte säga att det inte fortfarande finns problem inom det här området, naturligtvis. Men det har blivit i alla fall bättre sen ditt första barn åtminstone.
Ja, men verkligen. Och jag skulle säga att jag har nog alltid upplevt vården innan barn som extremt omfattande och tillgänglig. Mm. Utan det är ju sen man släpps.
Liksom, precis.
Sen är barnet som ska undersökas. Liksom.
Ja, exakt. Exakt så är det ju. Och det finns ju också så himla, det som jag tycker är så himla frustrerande i det är att det finns ju redan ett system för hur vi tar hand om barnet och allt det där och hemmabesök och allting. Varför inte bara koppla på då en person till på det där hembesöket som kollar hur mamman mår? Eller att den personen som kommer faktiskt är utbildad på båda. Det är liksom det är ett ganska enkelt knep att se till att det kommer bli så mycket bättre.
Det är också
100%
för barnens uppväxt att veta
för hela familjens
och fysiskt väldigt bra. Men och det är ju så, det har ju backat. Jag menar, min mamma när hon fick mig fick hon 10 dagar på ett hem.
Ja. Ja.
Och bara låg i en säng åt gott, och det var äldre kvinnor som bar och fixade. Så att, jag menar, det är ju så här, allt har faktiskt inte blivit bättre.
Nej, det har det sannoliken inte gjort. Vi hoppas att du går in i politiken snart, tänker jag. Ja. Men du, ska vi hoppa till lite, nu blir det lite snabb genomgång där på barn nummer 1, men eftersom vi har några att gå igenom så går vi vidare.
Den här superproducenten här.
Du, barn nummer 2 då, hur gick, berätta om den förlossningen.
Nej, men då visste jag, enda gången jag inte visste vad jag väntade, men det blev en liten tjej och hon kom ju ut på 25 minuter. Det var helt sjukt.
Det är sinnessjukt, ja. Vad var du när du började känna...
Men så vi bodde på Söder och hann nästan ändå inte in till Sös. Det var helt sjukt. Oh. Så här, jag bara, det som, vattnet gick när jag låg och läste för min son som då var 2 år. Och jag kände det som ett tåg i kroppen. Alltså det gick liksom... Det var liksom nästan känsla att snart bli krystverkad direkt.
Wow.
Så det var liksom riktigt på min röst. Jag bara skrek så här, jo! Och så bara var allt... Det gick ju fort som helst. Och när vi kom fram var det någon typ av skiftbyte 21.00 på kvällen, så att det kom ingen öppnad, och då var jag liksom, jag bara kände att nu kommer barnet. Vi hade ju liksom, även i taxin kände jag, nu kommer barnet. Ah. Den här typen av krystverkar där du verkligen vill vara på plats.
Ja.
Jag ju vad det var. Ja, det var första gången jag inte vetat om det här är början eller slutet på en förlopp, men jag kände verkligen att det var... Och det är så, det ska man veta när man föder en andra gång, tänker jag, att det kan ju, eller tredje eller fjärde för den delen, att det kan, du kan öppna dig väldigt mycket utan att märka det. Mm. Så jag upplevde det som en mensvärk under 24 timmar. Mm. Och det var väl någon gång bara den här mensvärken kommer lite intervaller. Men det var verkligen inte jättemycket värre än en mensvärk, men det var ju mitt verkarbete. Så det är inte så att liksom, från alltså 22 minuter, min kropp hade ju förberett det liksom. Men från när jag själv fattade det, om man säger.
Just
så det. Liksom, det var tydligen så här, de har ju skrattat åt det efter, för de stod och försökte byta kläder och hann inte. Det var, det
sitter, men shit alltså.
Ja, men det är precis, det är helt sjukt. Det sitter en vakt och kollar en filmkamera så här ut. Och sen pappa som står liksom och bara tittar så här. Och så säger han så här, nu är det en kvinna som föder på den här bänken utanför.
Herregud. Jävlar alltså.
Och då som Jonas hade märkt det, men jag blev bara så helt lugn. Jag bara, okej, det här är ändå bästa stället nu.
Ja, du är i alla fall nära nog.
Och bänken och började dra ner byxan typ. Och de sprang ut så här, halvt påklädda liksom och bara... Jag hann inte skriva in mig eller någonting. Och jag vet den här hissen, jag bara, nu kommer det! Och de bara, ta det ut. Vi skulle upp där, så det var så sjukt. Och de hann ju inte, ingen visste vad jag hette eller någonting.
Nej.
Och vi åkte ju dessutom fel. För vi skulle...
Nej!
Denna gången hade vi fått vara så vi inte... Men så att jag har ju liksom... Men jag gillar Sös. Så att det blir bra. Vi hamnade där.
Så alltså, det är ju ganska långa gånger och vägar för att komma fram liksom.
Ja, det är bara... Och jag skrek ju bara, men jag känner ju att jag spricker. Och de bara, nej, du spricker inte. För det man har hört att när det går så fort...
Just det.
Mm. Jag var lite så här panikslagen under tiden, men det gick jättebra. Hon kom ut och var så här varm på ett helt annat sätt. Det är så konstigt. Första fick så värmas upp och så hon var bara helt varm och utsövd. Det var ju så, hon har inte fått alls.
Nej, just det. Bara chillat hela vägen fram.
Det är så för att man tydligen så har de ju tröttat ut sig. Kanske under dygns tid. Ja. De sover. Då brukar man säga det första dygnet sover bara bebisen. Men hon bara var hyppig som helst.
Jätteredo.
Så här, ja, verkligen. Det var en helt annan upplevelse.
Men så du hann ändå fram till ett rum och ja, kunde ändå få färdig i hyfsat liksom, säkerhet var, eller man ska säga där då.
Ja, precis. Mm. Så det var ju skönt liksom.
Gud, men hur upplevde du det efteråt då? Eller att det hade gått så fort?
Ja, men jag tror att det är faktiskt inte bara bra mentalt. Jag ska inte säga att jag fick en förlossningsdepression, men jag var liksom, hade haft ett lite så här orospåslag även under graviditeten och kände det också efteråt liksom, faktiskt. Att jag dels var jag väldigt förvånad att det var en tjej, jag hade nog trott att det var en kille, vilket inte hade någon värdering i mig, men plus att det gick så fort, så att var i magen, var i killen, var väldigt så här förvirrande för mig i början. Att liksom förra minuten hade jag en mage. Just det. Alltså, det är liksom har hunnit. Så att det är väl för- och nackdelar med det helt fysiskt på ett sätt skönt, för det var inte lång smärta, men mentalt. Så jag var lite så här, hade lite konstiga tankar när jag sen kände efterhand. Det ville liksom inte, jag var inte redo att berätta för folk att jag får barn exempelvis. Vill ha det i min egen lilla bil och det är kanske en helt naturlig okej reaktion, men det är inte, jag har inte känt så de andra gångerna. Så att lite så här, min mamma och min man var lite oroliga liksom för mig, för att jag var lite låg. Men, men jag behövde inte hjälp, eller det var inget som... Men
det är ju inte heller helt ovanligt, just i och med att det går så fort att det hinner liksom, alla känslor liksom, allting hinns inte med. Man hinner inte hänga med på vad det är som sker riktigt, utan det blir lite panikartat, och så det är inte alls konstigt eller särskilt ovanligt.
Nej, men det kan nog absolut se. Om vi ska fortsätta då, så var det ju så här, minnet av 25 minuter var ju inte precis så jättetrevligt för oss när vi skulle få tredje barnet. Vi kommer väl dit sen.
Nej, precis. Det var det jag tänkte att, exakt.
Men annonserade fel tillfälle kan man säga.
Ja. Men vi börjar prata lite om det, för sen dröjer det ju då några år innan det är dags för barn nummer tre. Och berätta lite om det, om det var liksom, kände du från början att nu har vi två barn, vi är nöjda, och sen kom det ett nytt sug, eller var det liksom en lång period av prövande?
Ja, men lite både och. Först tror jag att det var väldigt intensivt, de kom ju ganska tätt, liksom två års mellanrum och åren. När man heller inte var så van vid föräldraskapet, ska man säga. Alltså det är ju liksom, man blir lite coolare med åren, känner jag. Det var väl lite så här, vi hade nog inte stängt den butiken, om man säger så, men tyckte inte att det var bra läge för våra nuvarande barn, att så ska vi räcka till och sådär. Att varje barn har sina egna behov och utvecklas på olika sätt, och vi kände liksom med tvåan att visa, nej men just nu så behöver vi inte en trea direkt, så att vi väntade väl lite, men då med effekten att jag hann bli några år äldre liksom. Och när vi väl bestämde oss för att få en trea liksom, så tog det inte, konstigt nog liksom, eller konstigt, det inte kan vara så konstigt egentligen, men så det var ju lite jobbigt, och så vi försökte ju naturligt ändå ganska lång tid. Det är ju det här med att när man inte har barn, så är det rent existentiellt om man har börjat längta. Så här. Och har man ett barn, så är det ju ett syskon eller inte. Det är också på ett helt annat sätt. Men man känner sig lite bortskämd när man blir ledsen för att inte få en trea. Man har inte liksom, rent så här, utifrån jämförelse och empati för andra människor, har man inte riktigt samma rätt att bli så ledsen. Men jag blev faktiskt ändå ledsen, för att jag ville inte att småbarnstiden skulle vara över. Jag längtade verkligen igen på något sätt. Men jag kände inte att jag ville absolut inte ta från någon annans plats i någon kö. Så jag rent privat sökte hjälp liksom. Och provade då IVF vid ett antal tillfällen. Och då hade jag ändå liksom ett värde som inte hjälpt mig speciellt mycket, så man att liksom, om man har ett jättebra värde får man både många ägg och de kan sättas i frysen. Jag fick hyfsat många ägg, men de överlevde aldrig till frysen. Och det betyder ju att du måste göra om hela behandlingen igen för att kunna göra en isättning. Allt måste börja om med sprutan och allting igen. Så att det blev liksom, för har du då kanske fått 6 och sätter in 1, då har du 5 till frysen, då har du 5 isättningar till utan
honom. Just det.
Men istället måste jag, så att det var rätt tufft.
En väldigt tung upplevelse.
Ja, men så här, under tiden förstår jag inte hur tufft det var, men rent hormoniellt var det ju det. För att det efterhand, att jag var liksom, vi kom till en rätt dålig plats, jag Jon och... Alltså jag skulle säga så att ha en lång relation är att man ibland har svackor, och det som ändå gör att det är rätt är att man lyckas på något sätt mirakulöst resa sig från dem och försöka vidare. Vi har haft svackor. Liksom. Så att därefter, men då var det väl lite så här, men nu, jag vet inte, vi tar sommaren och funderar på om vi orkar göra mer behandlingar. Och den sommaren så blev jag då naturligt gravid, konstigt nog.
Helt otroligt. Det där är ju någonting som man skulle önska att, eller kanske inte önska att vetenskapen kunde klura ut varför det blir så. Det är ändå många berättelser som låter exakt likadant. Ja. Man kämpar många år och sen när man liksom släpper och tar en paus så plötsligt blir det. Det är helt otroligt.
Ja, och dels det, men också det här med att liksom, man kan bedöma kanske att kvinnan har sämre möjlighet. Och ändå, jag har så många som har liksom blivit utdömd av läkare.
Exakt.
Allting. Och ändå, bara för att de aldrig slutar försöka, så bara statistiken hinner ändå fatta så att de blir föräldrar.
Precis.
En andra gång. Så här. Så jag skulle säga så här, liksom, att det sista som överger en är ju hoppet. Och,
så är det.
Liksom, håller man bara inte. Och det var faktiskt lite när jag gjorde min sista isättning där då, som det kallas, så sa hon till oss att det inte är säkert att det här är bästa sättet för er. Och vi bara, va? Vad säger du? Mm. Ja, men hon bara, rent statistiskt, eftersom då du kör det här långa protokollet, vi ska inte gå in för djup på IVF, det är ju då att man behöver liksom försätta sig nästan i klimakteriet för att jacka upp.
Just det.
Det finns korta protokollet, det är bara några dagar, och så det beror på lite vad du har för värden. Mm. Eftersom du kör det så hinner ni ju inte med mer än så här tre isättningar kanske på ett år, men helt naturligt skulle ni ju hinna kanske 6, 12 till 14 gånger kan.
Ja, precis.
För eftersom ni har barn sen innan kanske inte IVF rätt för er, hade hon ändå så börjat fundera högt. Så att man ska, ja, det är helt svap kan man bara konstatera.
Mm. Verkligen. Och det är ju det där, det liksom, ibland krävs det bara det där perfekta tillfället, det krävs ett ägg och tur och timing liksom.
Alla är ju bara perfekt ägg.
Ja, precis. Men hur kände du när du upptäckte att du var gravid igen?
Ja, men då var jag faktiskt helt euforisk. Det var väldigt häftigt. Kände jag. Det var väldigt, väldigt så kul. Kanske då att min äldsta inte tyckte det var roligt.
Okej.
Han bara bett mig om råd. Kanske kunde ni ha rådfrågat mig.
Okej, ville ha en åsikt.
En människa med ett barns känslor, han bara, det här var inte riktigt i min plan.
Underbart, hur gammal var han då?
Jag var 9.
Ja, det är stort. Det här var inte riktigt enligt min plan. Låter lite som mamma och pappa kanske.
Jag bara, okej då, om det blir en Oscar. Jag bara, jag vet inte om jag kan leverera en Oscar. Det blev ju Sofia dessutom.
Vad säger han nu då? Hoppas han på en ny Oscar?
Nej, han blev ju ännu knäcktare. Han bara, alltså, ni skojar.
Nej.
Ens fyra barn. Alltså det är ju så pinsamt.
Oh, gud.
Sen när vi väl fick reda på då att det var en liten pojke, då kände vi alltså, men nu, så då gjorde vi en sån här skittöntig, väldigt så här småländsk, enkel liten baby reveal, gender reveal. Skit in så här ful karamellfärg i en gräddbulle. Skär istället
för att göra det. Vad kul.
Det lämpar inte riktigt med TikTok. De står för TikTok.
Nej,
just det. Sina tyllklänningar och det bara regnar ner ett färghav. I den typen.
Och en kvinna som skriker.
Precis så.
Men jag vet ju redan att den här förlossningen blev även den rätt dramatisk. Så ta oss med på den resan.
Ja, men det är ju så fantastiskt när man är en sån erfaren kvinna som man vet exakt hur det kan gå till, att de här barnen kommer ju runt vecka 40 på mig.
Eller? Ja, just det.
Det kommer ju vara som en lag. Nej. Så att hon skulle gå på påsklovet. Så när vi är på sportlovet har vi inga problem att åka långt ut i Jämtlands fjällvärld.
Mitt ute i ingenstans nästan.
Ja, precis. Lite så. Och vi hade varit hos några vänner på kvällen och på vägen hem så bara, det har kommit en halv meter ny snö. Tänk om man har behövt köra hem eller ute. Tänk om man har behövt köra någonstans nu när det är så här dåligt väglag. Hade vi ändå hunnit säga till varandra så. Ja, bara vi kom hem och jag trodde typ, jag måste ha ätit någonting. Alltså verkligen, jag bara, total förnekelse. Jag har så ont i magen liksom. Så jag låg mig och sov och drömde en dröm som var helt, vi ska inte gå in på det för det är skittråkigt att höra när folk pratar om sin dröm. Men, som liksom, ja, något ursprungligt väldigt vackert som jag såg där, och sen mitt i den drömmen så sa ju bara en röst, det blir bara, är du dum i huvudet? Mm. Här är ju verkar du har, människa. Ska du gå upp eller? Så jag bara liksom...
Nej, vad sjukt.
En röst skrek till mig med vakna för helvete. Och jag bara, nej men det här hände inte. Det är helt sjukt. Jag tror inte, alltså det var så mycket. Det bara snöstorm ute. Mm. Och barnen liksom som låg i pyjamas och sov så här.
Mm.
Jag väckte Jon och jag bara, fortfarande bara, jag vet ändå inte om detta är verkar. Men han bara, älskar du sitter på två handdukar. Alltså det är klart du vet att jag ville att barnet skulle gå på fåtöljen.
Nej.
Så att han ringde in till, ja man ringer bara, vad ringer vi? 1177, vad fan ringer man? 1112, mm. Alltså man vet inte som man. Och då så tyckte han ju, han var ju en van fader, så att han bara, ja vår förra barn kom på 25 minuter så jag föreslår att jag förlöser min kvinna i stugan.
Japp.
Yep. Men nu är det så att det är 6 veckor för tidigt, det gör du inte alls. För det här barnet har möjligtvis ett annat behov än vad du kan tillgodose. Mm. Nu sätter du dig i bilen och kör allt vad du kan och möter ambulansen. Så vi bara upp med barnen i pyjamas, vi ringde, vi hade kompis, tänkte de kunde kanske komma, men det var ingen som var beredd. Det var liksom de till och med så vid lunch dagen efter, bara, har du med? Missat samtal och ingen som...
Ja, exakt. Nej, man stänger av ljudet och sover gott liksom.
Så barnen fick följa med och den ena spydde när han sjöng. Hela resan, och jag försökte att bara inte verka som hade ont.
Mm.
Jag faktiskt gjorde en ljudinspelning och jag är så jävla positiv, men jag sitter ju med verkar liksom, tätare och tätare. Mm. Där, vattnet gick när vi pratade med dem också. Och då visste
som jävla supermamma som bara, viktigast är att liksom låta barnen inte få någon slags trauma här.
Ja, men det kan säga efterhand så hade väl liksom Jon framförallt tänkt väldigt mycket på att okej, vad händer då om vi behöver föda i bilen, alltså med de andra barnen och så.
Mm.
Mycket tankar, och nu när vi vet att hon hade så stort behov av hjälp, då blir man lite skärrad efterhand. Men jag tror att verkarbete är väldigt meditativt, det är rätt lätt att ändå bli rätt lugn. Jag ska inte säga att jag var jättestressad och nervös, utan jag var väldigt samlad. Så jag tror att det var Jon som stod för nervositeten, och det var så kul, du vet, de gav instruktioner, ta med handdukar, ta med vatten, du vet, förbered er, och vi bara, ja. Jag slängde med mig en blöt handduk från duschen. Kom ut i bilen med en, inte en spann med vatten eller en jättestor flaska, utan en 33 centis liter.
Det är så gulligt.
Nu kör vi. Nu har vi 33 centimeters bubbelvatten och en blöt handduk. Nu är vi redan.
Välkommen bebis.
Ja, precis så. Det är nej, så att vi... Ja, det var ju så här drivbildning, du vet när det har blåst ut så här meterdriver på
oss. Ja, herregud.
Gynt oss fram. Och det var bara zigzackade där, och den ena spydde och den andra sjöng let it, vad heter det? Let it go, let it go.
Ja,
Elsa. Och så sen plötsligt så såg vi bara så här på trätopparna och det började blinka blått. Då var det ju ambulansen.
Gud, vilken lättnad, eller?
Ja, helt galet, helt galet. Jag tyckte inte de då, ambulansförarna, helt livrädda. De är inte en för tidig födsel, det är inte det de är tränade för. Det märker man.
Oj, okej. Okay. Shit.
Men som tur var det inte 25 minuters förlopp, utan det tog 1,5 timme. Och det var precis det som kom in, och så kom hon direkt egentligen.
Mm.
När vi kom fram.
Och det där är ju också intressant, att liksom, som vi också pratat otroligt mycket om i podden, att, liksom, att det krävs, eller krävs inte alltid, men för att det faktiskt ska gå så krävs lite trygghet i rummet. Och det spjärnas emot, även fast man kanske inte fattar det själv. Liksom, att man, så länge man sitter där i bilen eller i ambulansen, att bara, det är på något sätt inte förrän man kommer i trygghet, eller det är den där lilla hörnet som djuren också går iväg till för att föda, som det faktiskt kommer.
Det är så intressant att du säger det, för att det var verkligen ju... Exakt så, det var inte bara så att jag själv behövde komma till rummet, för jag trodde liksom, det var ju liksom de berättade faktiskt efterhand att jag hade så rent fysiskt hållit emot tills Jon kom. Alltså lite som att jag bara typ
krossade
ben, typ. Alltså helt ärligt.
Inte än
liksom, inte den här typen av verkan, och det är ju inte ett medvetet, men liksom någonting.
Nej, precis.
Ja. Att Jon med är en krystverk, så kom hon. Mm. För att han fick ju slänga in våra andra barn hos någon avlägsen släkting. Jag fick ju inte följa med.
Herregud, alltså vilket drama. Det är tur att vi kan skratta lite åt i efterhand.
Ja, det är det.
Ja, Men liksom efteråt, hur gick tanken liksom när man faktiskt fattar att hur jävla nära det ändå var att man så här födde i vägrenen i en snöstorm? Liksom?
Nej, och det var just med att hon, så man kan ju då i vecka, i den här veckan, 34 var det väl, va? Då kan man ju vara helt klar. Mm. Det är så konstigt, en del barn är helt klara, behöver ingen hjälp. Hennes lungor var ju inte färdiga. Så här, efterhand hade det ju absolut, alltså det hade ju kunnat bli katastrof av det. Det var inte så att hon inte alls syresatte sig, men liksom hon fick ju direkt en sån CPAP som blåste in. Det hände så där, så det tror jag då när jag såg, jag gick upp direkt bara och följde med. De bara, oj, följer du med? För vi tar med henne nu, men jag bara följde, men jag följer med mitt barn. Då hoppas de att de liksom, genom att bara blåsa in lite, att de ska då komma igång. För att det som är när du är ett färdigt barn, jag vet inte om ni visste det, men ett färdigt barn som är redo att komma ut har i det första skriket ställer de om hela flödet på. Det är så viktigt för livet, det här första skriket. För att det är då hela flödet vänder från att ha kommit in från navelsträngen till att komma från luften. Alltså,
just det.
Alltså all näring och all luft bara vänder håll. Och det är precis därför så väldigt när så att för tidigt barn ibland kan så här bara tuppa av och nästan liksom sluta fungera helt. Det är alla som har haft för tidigt födda barn vet hur jävla obehagligt det är. Allt bara börjar tuta och de bara plötsligt liksom går tillbaka i fosterlivet, för de klarar ju inte det. Men då säger bara andning och så här, och det, som, och det händer ofta när de ligger nära sin mamma med och känner den här värmen. Det är jätteläskigt. Nu hände det bara mig kanske två gånger, men det är så jag har pratat med andra om det, liksom hur obehagligt det är. Och så har man inte det där första skriket, då försöker man liksom framkalla det genom att blåsa in väldigt hård luft. Det funkar ju inte på henne, så hon var ju så här, hon hade ju flera veckor den typen av andningshjälp och så. Men vi vet ju då att hon är helt frisk, men det tog 8 månader för oss att få reda på det, för att du vet, de ska göra så här lungröntgen och sådana grejer. Att hon är inte en lungsjuk liten bebis, men det är sånt man inte visste de första 8 månaderna. Så att så här efter allt var det, liksom, det är ju lätt att skratta. Men jag tror att det är väl också ett sätt att hantera trauma. Men det gör vi ju för att det gick bra. Liksom, annars hade det inte gått. Liksom.
Precis. I slutändan blev det bra. Men jag förstår, det måste ha varit en tufft inledning på hennes liv och på ert tid tillsammans.
Ja, precis. Det var covid också. Så att det var liksom lite så här, de andra barna fick ju inte exakt. De fick ju inte träffa henne på flera veckor och... Mitt i allt det där så fick ju också Jons mamma covid och gick bort. Så att det var ju fruktansvärt. Att vi satt, du vet, med det här nya livet och en av våra absolut viktigaste. Liksom, vi kunde inte fatta det, hur dåligt det skulle bli. Hon var ju som sprang flera mil i veckan, kärnfrisk, inget underliggande. Och så var hon en av dem. Så att hon hann ju se sitt lilla barnbarn en gång. Hon stod genom ett fönster stod 45 minuter bara. Och sen, Så det var mycket i den där vevan som liksom man tar inte sak för givet när man tänker på det.
Nej, verkligen.
Tacksam för livet och tacksam för Sofia som är ju världens solstråle. Alltså hon är så, det är så mycket energi och glädje i henne liksom. Så det var ju, vi är ju väldigt tacksamma.
Ja, men det är ju, alltså, som sagt, nu gick det bra i slutändan. Men det är ju de här traumorna som man också förstår och hittar det riktiga värdet och det djupare liggande liksom, fokuset.
Det behöver vi alla påminnas om.
Verkligen. Men hur, jag tänker nu då inför förlossning nummer 4, hur tidigt i graviditeten kommer du börja liksom, nej, men nu är det nog bäst att jag håller mig hemma och gör en plan. Och liksom...
Jag kommer aldrig vara långt från en neonatal. Alltså inte efter vecka 28.
Nej.
Kolla var jag, om var jag än är, kommer jag kolla var finns det bra, alltså, specialistvård. Alltså inte vanlig förlossning. Alltså det är ett ansvar som jag verkligen kommer ta. Man kan inte veta. Sen fick ju inte vi en förklaring. Det kan man ju vara värt. Att det är ganska sällan man förstår varför plötsligt ett barn kommer för tidigt. Man kollar ju direkt om det finns en infektion hos modern eller barnet, och gör det inte det så finns det oftast inte någon förklaring. Så det kan bara vara så liksom. Hon var rätt stor, ska man säga. Hon vägde nästan 2,974 3 kilo ändå. Så att hon bara det är för trångt, jag vet inte.
Liksom. Nej, men precis, det är det. Det är också så mycket inom mödravården och liksom föda barn-genren som är så oförklarligt. Liksom, det är så mycket som man inte vet varför eller vet anledningarna till. Liksom. Mm. Så det kan vara frustrerande å ena sidan, och ibland kan det också kännas som att ja, men man kanske inte heller ska veta allt. Liksom.
Nej, men verkligen. Och det är så, det här sanningssökandet, informations... Jag var ju så helt besatt. Ja, men kan inte berätta varför? Mm. Jag vet inte varför det spelar någon roll egentligen. Nej. Man behöver bara, jag tror man behöver förstå.
Nej, men man, ja, man vill kunna make sense av saker och ting, antar jag.
Mm. Ja, men verkligen.
Ja, men herregud Sara, du har varit med om mycket. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att, att det kommer gå jättebra nu med nummer 4. Och att du får föra dig lugn och ro.
Ja, men verkligen.
Det önskar jag dig verkligen. Tusen tack att du har velat vara med. Du har ju berättat mycket tankar och gett vissa tips och råd. Men har du någonting annat som du vill skicka med? Kanske den som är gravid just nu och som lyssnar.
Jag tror att så här, lita på kroppen och vad den kommer berätta för dig. Eller liksom det, den kommer ju, en kropp kan föda hur mentalt redo man än är. Mm. Det är bara för att med. Alltså, så det skulle jag ens önska att jag visste. Nej, men jag tror så här att liksom försök njuta av det. Det är ju verkligen en sån helt fantastiskt äventyr. Vi har det ju inte alltid kul att vara kvinna, men det är ju någonting som män borde vara extremt avundsjuka på. Att vi får att bära någon, liksom höra någons hjärtslag under vårt eget i 9 månader och sen få vara den som oftast blir den som hela här livet liksom förlitar sig på. Det är ju, ja, jag tror inte att någon som inte har fått barn känner att inte det är liksom livets största ögonblick. Det är ju de här jävla mensvärken och allt skit. Och nu ska vi fan i klimakteriet.
Japp.
Tänker jag. Det är det värt.
Ja, det är det värt.
Jo, när jag har haft de här vallningarna.
Exakt. Du får välkomna dem. Och bara tänka hur mycket glädje du ändå har haft från den där cykeln.
Mm. Verkligen.
Tusen tack, Sara. Tusen tack, Sara Wimmercrantz. Så gött med lite småländska här i podden. Så skönt också att allt gick bra till slut. Livet kan verkligen ge en överraskning till höger och vänster. Missa inte Barnet går också senare i veckan med Sara, där vi pratar mer om livet som förälder. Stort tack kära du för att du har lyssnat. Tipsa gärna en kompis om podden. Det vore faktiskt väldigt magiskt. Missa inte att det också finns en fantastisk mammagrupp på Facebook där vi stöttar varandra. Och så finns ju naturligtvis både Sara och Barnet går på Instagram och TikTok också förstås. Ha det bäst hörni, vi hörs snart igen. Kram!